Vänner, då är det dags för det pålysta föredraget om Guds försyn. Och det är ju så att oro och ängslan är någonting som plågar väldigt många människor i vår tid. Och när det är som allra värst så kallar vi det för ångest. Och det förbittrar livet och liksom lamslår all handlingskraft. Vad många människor idag saknar är trygghet. En trygghet som i äldre tider många människor levde i. Just därför att de levde med tron på Guds försyn. Och det är det vi ska ägna oss åt den här stunden. Men vi samlar oss i bön och knäpper våra händer. Käre himmelske fader, vi tackar dig för att vi har fått lyssna till ditt ord idag, ditt frälsande ord till salighet. Och vi ber att du nu också öppnar våra ögon, öron och hjärtan för den undervisning som du vill meddela oss. Vi ber om detta i din sons Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det är faktiskt så underbart att det finns en absolut trygghet. En trygghet under den allsmäktiges beskydd. Vår Gud är en mäktig Gud. Ja, han är så mäktig att han har all makt. Han är allsmäktig. Det betyder att det inte finns någon enda vilja i hela universum, i hela tillvaron, den osynliga och den synliga, som kan företa sig någonting på ett självständigt sätt utan att Gud på ett eller annat sätt tillåter det. De onda handlingar som djävulen utför, de måste först godkännas av Gud. Gud är allsmäktig och han kan stoppa djävulens handlande när han så vill. Och det gör han också. Ibland, ja ofta. Men ibland tillåter Gud det onda att ske. Att Gud har all makt och att han dessutom är en levande Gud som hela tiden bryr sig om sin skapelse, det märker vi mycket tydligt utifrån det bibliska vittnesbördet. Det kom i och med upplysningstiden sådana tankar in i teologin att Gud har en gång skapat universum. Han är skaparguden, det erkänner man. Men att han som en urmakare ungefär har konstruerat universum på ett sinnrikt sätt. Men så har han liksom dragit sig tillbaka och låter tillvaron ha sin gång. Som en urmakare som efter att han har tillverkat klockan lämnar den ifrån sig så får klockan ticka vidare på egen hand. Men så är inte Gud, utan han är hela tiden aktivt närvarande och leder alla händelseförlopp framåt. Och det är det som kallas för Guds försyn. Och traditionellt sett så har man då inom teologin delat in Guds försyn i tre olika, man har menat att Guds försyn innebär tre olika saker. Och det man då har tänkt på, det är för det första bevarandet av världen. Bevarandet. Om man läser i teologiska framställningar och så, som ofta använder det gamla kyrkospråket latin, så kallas det här för conservatio. Bevarandet av världen. Man skulle kunna översätta det också som uppehållandet. Och med detta menas Guds ständiga livsuppehållande aktivitet. Hans fortsatta skapelse. Det är alltså inte så att universum är självtillräckligt och existerar på egen hand, utan hela tillvaron är fortsatt ständigt beroende av Guds verkande skaparmakt. För om Gud plötsligt skulle upphöra med att, som det står i Hebreerbrevet 1:3, med sin makts ord bära allt, ja, då skulle hela världsalltet i ett ögonblick försvinna. Med bevarandet menas alltså att Gud håller sin skapelse uppe. Det andra man har menat att Guds försyn innebär, det är medverkandet. Konsensus, Josef. Det innebär att Gud, såsom allsmäktig och allestädes närvarande, med sin hand medverkar i precis allt som sker i universum. Han medverkar i allt som sker i naturen och i djurvärlden. Att solen går upp varje morgon, det anser vi närmast vara en självklarhet, men tänker inte på att det är Guds nåd som gör att han låter den gå upp. Att gräset, växterna och blommorna, för att inte tala om de olika sädeslagen på åken, växer, det som bonden sår på om våren, det är också en nåd av Gud. Det är Gud som ger vår föda som vi äter, dess närande kraft, och medicinerna, dess läkande förmåga. Utan Guds medverkan så skulle allting som finns förlora sin naturliga verkningskraft. Och Gud medverkar också i precis allt som sker i människovärlden. Inga goda insatser eller hjälpaktioner skulle kunna utföras om inte Gud medverkade i skeendet. Ingen vänlighet, ingen kärlek skulle vara möjlig att visa medmänniskan om inte Gud själv gav impulser och kraft till detta. Paulus skriver ju i Filipperbrevet 2:3: Gud är ju den som verkar i er, både det ni vill och det ni gör, för att hans goda vilja ska ske. Att Gud har sin hand med i allt gott och välsignande som sker, det är ju inte särskilt svårt att förstå om man tror på en god och allsmäktig Gud. Desto svårare är det att acceptera, för både tanke och känsla, att Gud också medverkar i allt ont som sker. Hur ska man förstå det? Ja, Gud är den enda skaparmakten. Och det innebär att lika väl som han ger födan dess närande kraft, så ger han de muskler kraft som just är i färd med att utdela en dräpande dolkstöt. Om inte Gud just i det ögonblicket gav kraft åt armen, så skulle inget dråp kunna begås. Men det innebär ju naturligtvis inte att Gud är orsak till det onda som sker. Guds skaparkraft, att han medverkar i allt som sker, det innebär endast att han driver skapelsen framåt. Men där redskapen, de verkande subjekten, är onda, där driver Guds skaparkraft fram onda handlingar. Gud verkar nämligen i, som i sina skapade varelser, sådana de är. Han skapar kraft, rör upp ondska när den möter onda redskap. Och skulden för det här, att ondska rörs upp och sätts igång, den ligger alltså inte hos Gud som bara sätter sin skapelse i rörelse, utan skulden, den ligger ju istället helt och hållet hos människan som är fallen i synd. När Luther ska förklara de här sakerna så använder han sig av en bild som framställer för oss en ryttare som rider på en halt häst. Och så säger Luther att ritten överhuvudtaget går framåt, det beror på att ryttaren driver på. Men att ritten går så dåligt, det beror på att hästen är skadad. I den lutherska ortodoxin på 1600-talet så sa man att Gud medverkar till effekten, att någonting överhuvudtaget sker, men inte till defekten, det onda resultatet. För det onda resultatet är ju endast människan och djävulen ansvarig. Av det som jag nu har sagt, att Gud medverkar i allt som sker, också i det onda, så får man ju inte dra den felaktiga slutsatsen att Gud, som ju är allsmäktig, liksom skulle stå alldeles handfallen när hans skaparmakt rör upp onda handlingar hos onda redskap. Utan tvärtom så är det ju en huvudpunkt i läran om Guds försyn, att Gud kan använda, och gör så också, det onda i sina goda syften. Gud styr precis allt, gott som ont, efter sitt allvisa råd. Och därmed så är vi framme vid det tredje som hör till Guds försyn, nämligen regerandet, gubernatio. Gubernatio, det är samma ord som vi har i government på engelska, regering. Och detta Guds regerande, det är i sin tur indelat i fyra stycken olika underavdelningar. För det första har vi då tillåtandet av det onda. Det, man kan säga att Guds regerande, det är indelat på fyra olika sätt utifrån hur Gud förhåller sig och agerar emot det onda. Och det första är då tillåtandet av det onda. Vi gör så där, vi gör en ny liten här och så sätter vi ett, tillåtandet. Permissio. När vi tänker på vad det här kan betyda, så ja, då kan vi ju erinra oss vad som står i inledningen av Jobs bok, där Satan trädde fram inför Gud och ber om att få hemsöka Job med plågor. Gud beviljar denna djävulens förfrågan och tillåter alltså det att ske. Och så kan vi tänka på ett ställe i Nya testamentet där Jesus säger i Matteus evangeliets 10:e kapitel, vers 29 och 30: säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Detta Jesusord innebär ju uppenbarligen att inget ont kan ske i världen. Inte en sparv kan falla till marken utan att Gud ger det sin tillåtelse. frågan varför Gud tillåter ont att ske ska vi återkomma till. Guds regerande, det innebär för det andra förhindrandet av det onda. Imperditio. När profeten Daniel slängdes ner i lejongropen så sa han till kung Darajaves dagen därpå. Darajaves kom ju dit, han var ju Daniels vän och hade motvilligt utfärdat domen att Daniel skulle slängas ner i lejongropen. Och så rusade kungen dit morgonen därpå för att se hur det hade gått. Och då så hörde han Daniel säga: min Gud har sänt en ängel och stängt lejonens gap så att de inte har gjort mig någon skada. Där hade alltså Gud förhindrat det onda att ske. Och likaså hindrade Gud Abimelek från att ha en sexuell relation med Sara, Abrahams syster. Första Mosebok 20, vers 6. Och för det tredje så innebär regerandet ledandet av det onda. Directio. Vi har flera gånger snuddat vid frågan varför Gud tillåter det onda att ske. Och nu är det dags att ge en förklaring till det. När Gud låter det onda ske, så leder han det i sitt regerande så att någonting gott sker, så att det i sista hand tjänar hans goda syften. Gud har den fullständiga överblicken över allt som sker på jorden och kan sammanlänka skeenden på ett förundligt sätt. Tänk på hur det var när Josef av sina bröder slängdes ner i lejongropen. Nej, förlåt, i den djupa brunnen menar jag. Det var ju en mycket grym och ondskefull handling av bröderna. Men Gud vände det hela så att det blev till slutlig välsignelse. Josef fördes av sina räddare till Egypten och såldes som slav. Och där avancerade han till att bli faraos gunstling. Och sen ledde hans insatser som drömtydare till att hela Egypten räddades från hungersvält. Och det blev till sist så att till och med Josefs bröder, som hade begått den mordiska handlingen emot honom, kom till Egypten och sökte hjälp under hungersnöden och fick del av Egyptens överflöd. Och Josef, han sammanfattar själv hela detta Guds ledande genom försynen med dessa ord till sina bröder: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att låta det ske som nu har skett och så behålla mycket folk vid liv. Första Mosebok kapitel 50, vers 20. Det allra bästa och tydligaste exemplet på Guds ledande av det onda, det har vi ju annars i Jesu korsfästelse. För det var ju det mest ohyggliga brott som någonsin har begåtts. Det var onda människor som svetsade sig samman och dödade den enda rättfärdiga människa som någonsin har vandrat på jorden. De korsfäste härlighetens herre, Gud själv. Men denna den mest ondskefulla handling som överhuvudtaget kan tänkas, den blev till den största välsignelse det högsta goda som tänkas kan. Frälsning åt en hel värld som är fallen i synd. För det fjärde, slutligen, så innebär regerandet också Guds begränsande av det onda. Determinatio. Gud sätter en gräns för det onda. Han säger hit, men inte längre. Om vi återvänder till Jobs bok som vi berörde tidigare, inledningskapitlet där, så säger Gud till Satan att han beviljar dennes onda begäran att plåga Job. Så här säger han: nåväl, allt vad han, alltså Job, äger må vara givet i din hand. Endast mot honom själv må du icke räcka ut din hand. Gud gav alltså Satan tillstånd att plåga Job till en viss gräns. Han fick ta ifrån Job hans ägodelar, men Job själv fick han inte plåga. Sen utsträcker Gud visserligen Satans tillstånd så att han också får plåga Job personligen, men ändå sätts ändå en ny gräns. Nåväl, han må vara given i din hand, endast hans liv må du skona. Satan fick alltså inte döda Job, men han fick plåga honom med sjukdomar. I första Korintierbrevet kapitel 10 vers 13 utlovas att Gud inte ska pröva någon över hans eller hennes förmåga. Det står så här: era prövningar har inte varit övermäktiga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Där har vi också ett exempel alltså på Guds begränsande av det onda. Om Guds regerande kan man sammanfattningsvis säga det som står i 5 Mosebok 33, vers 27. En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Den här uppdelningen som jag har gjort av Guds försyn, denna kategorisering, den kanske var ny och okänd för flera av er. Det finns också en annan indelning som jag ska ta upp till behandling, som kanske är mer känd, som man kan möta i vissa äldre konfirmandböcker till exempel. Och den motsäger inte på något sätt det som jag hittills har sagt, utan den är annorlunda bara, därför att den utgår från objekten för Guds försyn, föremålen för Guds omsorg. Det kommer nog klara när jag går in på det. Den är också indelad i 3 olika grupper. För det första har vi då Guds allmänna försyn. Försyn heter på latin providentia, vi har det i engelskans providence. Och Guds allmänna försyn, det är alltså då providentia generalis. Den omfattar allt skapat, alltså även växterna och djuren. Att Gud har omsorg om växterna, det kan man läsa i Matteus evangeliet 6, 28 och 29, där Jesus säger: Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Jesus säger alltså att det är Gud som har gett kläder åt gräset på marken. Och att Gud också har omsorg om djuren, det framgår av till exempel Psaltaren 147 vers 9, som är en lovsång till den allsmäktige. Och bland allt som sägs om Gud så heter det också att han ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Och vi kan också minnas Jesu ord i bergspredikan. Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Att Gud har en sån omsorg om djuren, det betyder att också vi människor ska behandla djuren med respekt. Bo Giertz, som i sin konfirmandbok Grunden har en väldigt fin framställning just om Guds försyn. Han skriver så här: Gud vårdar sig även om djuren. Djurplågare kunna icke vara Guds barn. I skapandet och uppehållandet av djuren och växterna så uppenbaras Guds härlighet. Man kan alltså genom begrundandet av skapelsen och alla dess ändamålsenliga inrättningar nå fram till en allmän gudskunskap, att Gud existerar, att han är oändligt vis, oändligt mäktig, som har kunnat skapa allt det här och inordna det så sinnligt. Paulus klandrar därför de som saknar gudsfruktan med följande ord: det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Den framstående svenske naturforskaren Carl von Linné sa ju som bekant, efter att han hade nått särskilt djupt ner i biologins hemligheter, att han hade skådat Gud på ryggen. För det andra så har vi Guds särskilda försyn. Providentia specialis. Och med detta menas den omsorg som Gud har om människorna. Människan intar en verklig särställning i skapelsen. Vi är skapade till Guds avbild och satta att råda över fiskarna i havet och fåglarna under himlen. Jesus säger till sina lärjungar: ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Och med de orden antyder Jesus vilket högt värde han sätter på en människas själ. Inom den särskilda försynen som vi nu talar om, som innefattar alla människor, så görs det inte någon åtskillnad mellan människorna. Såväl kristna människor som otroende är inneslutna i Guds särskilda försyn. Jesus säger ju i bergspredikan om Gud, sin himmelske fader: han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Matteus 5:45. För det tredje, slutligen, så har vi Guds synnerligaste försyn. Providentia specialissima. Det är den omsorg som Gud har om de kristna människorna. Egentligen så skulle Gud vilja ha denna omsorg om alla människor. Men eftersom inte alla tar emot Guds kärlek, så är det bara vissa som blir föremål för Guds synnerligaste försyn. Det är nämligen så att den kristne åtnjuter en absolut trygghet under den allsmäktiges beskydd. Och därför heter det i Lina Sandells psalm: tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Eller de trognas lilla skara, som det hette i den ursprungliga versionen. De kristnas lilla skara hette det också i en senare version, innan det till slut blev Guds lilla barnaskara. Denna psalm, tryggare kan ingen vara, är ju för övrigt från den första versen till den sista en mäktig bekännelse till Guds försyn. Vad helst som händer den kristne i livet, så får han eller hon vara alldeles viss om att det är den kärleksrike fadern som ligger bakom händelseförloppet till ens eget bästa. Vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver. Och hans mål är blott det ena. Ett enda mål har Gud med sitt handlande: barnets sanna väl alena. Och i Romarbrevet skriver Paulus de kända orden, kapitel 8, vers 28: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. När lidandet möter, så kan man alltså som kristen förlita sig på att Gud ser allt ur evighetens synpunkt. Att han vet vad som är bäst för en med tanke på ens eviga väl. Man kan räkna med, ja, man kan vara helt förvissad om att det finns osynliga trådar som binder samman allt i ens liv. Och att det är en kärleksfull fader som håller dessa trådar i sin hand. Här nere råder hans eviga armar, som vi hörde. Amen. Låt oss be. Käre himmelske fader, vi tackar dig för att vi får vara alldeles trygga under ditt beskydd. Tack att du leder oss genom ljus och mörker, genom lycka och sorg, genom denna världen, på väg till vårt eviga hem hos dig i himlen. Vi ber dig att du bevarar oss på den smala livets väg alla våra dagar, och att vi till sist får en salig död. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.